One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej-ho!
Hej-ho! Hej-ho! Sitter vi med dubbla enheter. Jag har faktiskt en trippel espresso i denna och en clean i den andra.
Vad går du på? Eller ja, jag vet ju vad du går på, men
koffein.
Hur fan lever du?
Det är helt sjukt dock. Jag har varit så jäkla trött de senaste dagarna. Alltså, alltså jag trött,
med.
Trött.
Jag har inte kunnat sova på 10 nätter.
Va?
Ja. Jag kan inte sova.
Vad gör
jag sover jättedåligt. Alltså jättedåligt. Jag vet inte. Alltså, jag är helt slut när jag går och lägger mig. Och då går jag ändå och lägger mig runt 9-10 på kvällen. Alltså tidigt. Och jag somnar på... Alltså en sekund. Jag somnar på en sekund.
Men sen vaknar du?
Sen så vaknar jag, så går jag på toa. Jag drömmer och drömmer och drömmer. Jag sover så dåligt. Jag har sovit så dåligt i 10 nätter i sträck. Jag vet inte hur jag ska göra.
Ja. Shit, vad sjukt. Jag är så van vid att sova dåligt. Jag är så här, det som händer med mig när jag går och lägger mig tidigt, typ 10, det är att jag vaknar midnatt.
Ja.
Och så är det typ som att jag har tagit en powernap. Sen är jag vaken i 3 timmar.
Nej, det är hemskt. Jag ligger i sängen från 9-10 fram till 6 på morgonen. Men jag sover bedrövligt. Alltså bedrövligt.
Jag brukar ändå sova bättre nu, du vet. För när kylan kommer, man kan öppna ett fönster. Man får ner temperaturen i sovrummet. Det är jävligt gött.
Ja, nej, jag vet inte vad det är med mig.
Jag tror bara att jag har tränat lite för mycket, om jag ska vara ärlig, alltså sista tiden. Så att jag tror jag är helt slut, men jag återhämtar inte riktigt i samma tempo som jag behöver.
Nej, jag fattar.
Jag kände det idag, bara på uppvärmningen på gymmet i morse. Du vet, när man ska göra liksom uppvärmning så fick jag mjölksyra.
Uff, då är det tungt.
Ja, men det är så här, va? Jag äter bra, försöker sova.
Det är för mycket koffein i dig.
Men det var nu i helgen så var det en... Jag hade slut på kaffe i fredags, tror jag det var. Så jag hade inget kaffe hemma.
Oj.
Så det, ja, det är ju inte kul att vakna, gå upp där. Vet, så sträcka på sig, sträcka sig till burken och så bara öppnar man, så ser man att det ligger bara några jävla frön i botten.
Nej.
Och så hade jag ingen kall clean i kylen heller. Så det blev inget koffein. Och sen kom jag på mig själv typ vid 7 på kvällen i fredags att fan, jag har inte druckit något koffein, jag har druckit något kaffe, ingenting.
Och ändå funkar du. Du var välfungerande.
Världens huvudvärk, men, men ja, jag funkade. Jag sov, jag vet inte. Det är väl så, det finns ju de som tror på allt det här med månen och dragningskrafter och sånt också. Jag har ingen aning. Det kanske är så för dig. Det kanske är snart fullmåne, det är därför du sover dåligt.
Jag vet inte, jag har testat allt möjligt. Jag har slutat dricka koffein. I flera dagar, drack bara grönt te.
Tar du magnesium på kvällarna?
Ja. Alltså, nej, jag är dödstrött om kvällarna. Alltså, jag somnar ju på en sekund.
Ja.
Men sen börjar jag drömma. Ja, då är det kört.
Har du ångest av något, Simon?
Det är inte vad jag vet. Jag har ingen ångest för vad jag vet. Men,
du kan berätta för oss. Vi som lyssnar nu är dina närmsta. Du kan berätta för oss.
Det kanske är ju att golfsäsongen är ju på väg mot sitt slut. Det kan jag det. Men det är det enda ångesten jag kan komma på. Men jag tror inte det är det som håller mig vaken om nätterna, tror jag inte.
Det kan ju också vara att du kollade på min senaste video och såg hur bedrövligt jag spelade. Och så fick du ångest över det. Kan det vara det?
Nej, jag stängde av så fort jag såg dina dåliga slag. Nej. Dina vloggar är faktiskt väldigt trevliga. Man får följa det väldigt bra. Du är bra på att skapa content med en röd tråd genom hela vloggen.
Ibland faktiskt. Blir det bättre, ibland blir det sämre. Men det är verkligen det var ju därför jag egentligen började dokumentera mig själv. Jag började ju med, varför jag kom tänka på det här var att jag gjorde ett reportage med en tidning häromdagen som frågade om varför jag började med allt det här. Och då sa jag det, att, för då kände inte...
Tjäna deg!
Nej, då visste jag inte att det fanns deg. Men för vi kände inte varandra så bra. Däremot Pablo och jag var ju gamla bekanta, så att han var ju... Så då hörde jag bara av mig till honom och sa att när pandemin bröt ut, alla tävlingar var inställd, inga VPTs, inga SPTs. Då frågade jag bara om jag kunde komma ner till Båstad och filma er lite när ni tränade. Och då märkte jag att det fanns ett stort intresse att bara se hur ni tränar, vad ni gör och hur ni är som människor. Mm. Men när han hade åkt fram och tillbaka till Båstad i Göteborg några gånger, så insåg jag, okej, det här var ju kul och bra, men jag kan ju inte göra det här på skala. Förstår jag menar? Nej. Jag kan ju inte göra det här varje vecka. Så jag måste hitta någonting annat att göra content om. Och så bara, men fan, ingen är ju intresserad av att se mig. Alltså jag är ju sämst. Och då blev det utmaningen. Okej, hur kan jag göra det? Lite som, hur kan jag träna på storytelling på mig själv då? Så det är egentligen det jag håller på med. Alltså att jag håller på med paddel är egentligen en tillfällighet. Men det är ju storytellingen jag vill bli bra på.
Men det gör du bra. Det gör du bra. Du varierar varierar tema och content hela tiden. Det är det som är viktigt, att göra det underhållande så att det inte bara blir samma.
Nej, det är ju det också, exakt. Så inte allting blir stöp, precis. Och det är också därför jag försöker släppa ett avsnitt varje söndag. Nu har jag varit bra på det de senaste 3 månaderna. Men det ju tvingar en också att ibland släpper man ett mindre bra avsnitt. Så är det ju bara. Men det gör ju också att man faktiskt blir bättre för att man släpper varje vecka. Man tvingar sig själv, man tänker till och sådär. Så det är... Det är viktigt att vara konsekvent oavsett vad man håller på med.
Definitivt.
En träningssak. Så, ja, men gött då. Men vad fan, vi kan väl börja med att säga tack snälla till vår huvudsponsor. Hyper!
Alltid med oss
i vårt och tårt. Ja, det uppskattar vi ju verkligen att ha med dem i den här poddresan. Vi har gjort 110 avsnitt nu. Mm. Och de har i princip varit med i 100 av dem.
Ja, men typ ungefär. Alltså nästan från början. Det är helt fantastiskt faktiskt.
Det är fantastiskt. Och det är, ja, det är ju det som gör att vi kan fortsätta också med det här. Och det är jäkligt kul. Så ja, men vi tipsar som vanligt om att ladda ner appen. Håll koll. Gillar man sportbetting så finns det ju någonting för alla där. Det finns ju dels otroligt mycket live bets, men också att man kan sätta ihop lite olika systemspel som jag gillar att göra. Mm. Och då kan man framförallt spela för lite mindre pengar. Och nu när hockeysäsongen är igång, NHL framförallt, så tycker jag det är så jäkla nice att sätta typ en trippel eller ibland till och med en femling eller något sånt där. Något omöjligt spel. Och så sätter man upp 10 spänn och kan vinna 25 lax.
Ja. Det är bra bets om de trillar in.
Det är det, och det blir mycket value för pengarna. Så ett tips helt klart, att ladda ner Hyper-appen och håll koll på sportsbetten som finns där. Och kollar ni på någon sport så spela live-mässigt, det är roligt. Och man måste vara 18 år för att spela och alltid spela ansvarsfullt och för pengar. Man har råd att förlora.
Precis. Så, och inte spela för att vinna tillbaka massa pengar som man har förlorat. Det är det dummaste man kan göra.
Ja, precis. Det finns mycket bättre sätt att tjäna tillbaka pengar än att försöka gambla tillbaka dem. Men om man har kontroll på grejerna så är det jäkligt kul, tycker jag, att spela samtidigt som man kollar på sport. Så vi säger som vanligt stort tack till Hyper för att ni gör det möjligt. Och ni andra, laddar ner appen och man kan besöka stödlinjen vid behov.
Thanks. Yes, sir.
Thanks, Hyper. All right, men du, fan, vad har hänt sen sist nu då? Det har varit en VPT, va?
Det har varit en VPT Amsterdam.
Mm. Och det är kul också att det är ingen känsla av att det är avslaget. För det trodde jag att VPT kanske skulle lite grann bli med tanke på att det ska läggas ner.
Mm.
Men det är det ju inte.
Nej, de gasar på tycker jag. De gör det bra. Sen var det mycket skrällar i Amsterdam, får man ändå säga.
Ja, det är ju mest största skrällarna i hela året ju.
Men det kan ju också vara för att spelarna börjar bli slitna, va?
Ja, men är det inte nu en försäsong börjar göra sig till känna lite hur bra försäsong man har haft?
Definitivt.
Och sen
bra
ålder, lite tur och massa sånt också såklart.
Och mentalt, framförallt mentalt. Alltså det,
mucho cabeza.
Det är självklart att du kan vara fysiskt stark och pigg och glad och hela den biten. Men just de här resa nummer 35 för året, det, då börjar det liksom vara tungt i huvudet. Nu är vi inne i oktober månad, spelarna har ju spelat intensivt hela året.
Det är typ 6 veckor kvar på säsongen.
Ja, nej, lite mer tror jag.
Är det?
Men ja, 6. Ja. De spelar ju fram till mitten av december ju.
Ja. Ja, det är ju 6 veckor.
Ja, typ 6 veckor. Och säsongen började ju tidigt i år, i februari månad. Och sen februari månad så har spelarna haft 3 veckor off kanske totalt.
Ja, precis.
Toppspelarna. Och vi får inte glömma att spelarna som är kanske rankade 50 och neråt, de spelar i fler tävlingar. De spelar ju varje vecka. Spelar de inte VPT, spelar de en FIP. Och spelar de inte FIP, spelar de VPT. Så att det är otroligt många tävlingar. Och nej, jag tror att det börjar sätta sina spår nu faktiskt.
Men det syns ju också. Man ser Bela är borta ett tag när han la ut ett inlägg idag om att hans ligament i armbågen är skadat och att han såklart rehabar på det varje dag och sådär. Men det känns ju inte som att han kommer komma tillbaka i år.
Nej, men Bela är också lite äldre och han är smart också. Man får ju tänka på att alla rankingpoäng kommer inte hänga med till nästa år, så att även om man vinner någon tävling eller går bra så kanske alla poäng inte räknas in. Så man får vara lite taktisk här. Han är också 40 plus, han är äldre än alla andra. Och han vill ju förlänga sin karriär så mycket som möjligt. Så där är han ju taktiskt om han hoppar över vissa tävlingar nu mot slutet av året. För att börja nästa år så pigg som möjligt när den nya touren drar igång.
Ja, egentligen Premier Padel utan VPT kan man väl säga.
Ja, men lite så. VPT kommer ju vara del av Premier Padel på något sätt. Hur vet vi inte.
Nej.
Men på något sätt kommer det vara del av.
VPT kommer ändå spelas nästa år.
Ja, så VPT blev ju uppköpt av Premier Padel. Så VPT kommer ju leva vidare på något sätt.
Okej. Det fattar inte jag.
Men inte under namnet VPT kanske. Det är bara att de som ägde VPT äger en del av den nya touren också. Om det är 10%, 12%, 15%, det vet jag inte exakt hur mycket det är. Men de kommer ju
vara... Jag tror det ska bli lite så här mer att man, nu fokuserar vi på en tour. Och att det blir
nej. Alltså grejen var att de som ägde den nya touren, det var ju Qatar Sport Investment, vilket är Premier Padel. FIP, den internationella paddelförbundet, de äger också procent av den här sammanlagda touren. Och nu VPT med. Och sen så har vi ett fjärde ben lite längre bort. Det är vi spelare som kan gå in och säga vad vi tycker och kan faktiskt vara med och bestämma lite.
Ja.
Om vi vill ha Golden Point till exempel, eller om vi vill köra fördel, hur många tävlingar, hur det ska funka, hur många par. Där kan vi påverka rätt mycket med den här PPA, Padel Association. Men VPT tillhör ju nu under det här stora bolaget som ska... Som kör den nya touren. Och det är väl att VPT ska få putta in sin erfarenhet, vad som har funkat, putta in med statistik i vilka länder, hur mycket åskådare, hur mycket de kan dra in per event och etc. Så att på något sätt lever VPT vidare. Så att det kommer inte dö ut, men det kanske inte går under namnet VPT så att säga.
Men varför skulle man inte, om man nu ändå behåller det, är det inte bättre att behålla ett så starkt varumärke då som just VPT-namnet?
Jo, jag vet inte. Alltså, jag vet inte hur Qatar Sport Investment tänker. De är ju de stora ägarna. Nu vet vi inte vad som händer med golfen heller till exempel. Liv ska ju samarbeta med PGA.
Precis.
Men det kommer inte gå under namnet PGA, eller det kanske det gör, jag vet inte.
Nej.
Det är mycket som fortfarande är oklart och det är fortfarande tråkigt och segt för oss spelare. För vi vet ju inte till 100% hur det blir nästa år. Men,
nej, exakt.
Vi får se helt enkelt.
Vanligt med VPT så avslutar vi varje mening med vi får se helt enkelt.
Jag
tänker att det är lite för högt för högt tryck på spelschemat. Dels för oss tittare, men framförallt för spelarna.
Det är det. Det vi vet är att det ska anordnas 24 stycken stora tävlingar nästa år. Ja. Alltså i klass med en stor VPT eller en premiepark.
Det är nog varannan helg. Ja. Om man slår ut det.
Ja, ja. Och sen så kommer du ha troligtvis FIP Platinum, FIP Gold och hela dem.
Exakt.
Hela den biten. Men däremot så till exempel FIP Rise och FIP Rise kommer ju mer eller mindre tappa allting nästa år, för att det blir en så pass lågt rankad tävling att den ger alldeles för lite att spela.
Det är inte värt det.
Nej, det kommer nog inte vara värt det. Så där vet jag att FIP kämpar mycket för att FIP-torerna, FIP-kategorierna ändå ska vara betydelsefulla.
Ja, men höja poängen lite då.
Ja, men höja poängen, men då måste de också höja kvaliteten på tävlingarna. Alltså ja. Förutsättningarna för oss spelare.
Okej.
Okay. Vi får se. Det får ta sin tid. Det som är bra med Premier Padel är ju ändå att de vill höras och synas och spelas på alla världsdelar och i många nya länder. Mm. Vilket har sina fördelar. Och fördelarna är ju att det når ju ut till ny publik och det blir kanske fler som fastnar för sporten padel. Mm. Samtidigt som det de första åren så kommer det inte vara så mycket publik där kanske.
Nej,
det kommer
inte
bli så lyckat arrangemang kanske. Men har man bara liksom kontinuitet i det som allt annat så blir det nog bra till slut.
Men det ser man ju på Saudi-fotbollstoren nu.
Mm.
Så det sitter ju typ 97 pers på läktaren.
Alltså och då var det säkert 2 pers tidigare innan Ronaldo började spela där. Nu har det ändå gått över många världsstjärnor till toren.
Jag vet.
Så att det kommer nog öka väldigt mycket i det långa loppet.
Såklart. Jo, nej, absolut. Och det som är gött för er spelare också med Premier Padel och vissa FIP är väl också att ni får väl lite hjälp också vad det gäller resor och boende och sådana saker. I alla fall om man tar sig in i huvudtävlingen.
Lite grann, ja. Lite grann.
Underlättar ändå mycket.
Precis, ja, gud ja. Det gör det.
Okej, men stora skrällen var väl ändå att världsettorna rök i första omgången. Det kan man väl säga.
Verkligen. Det är så man inte kommer. Men de har också så här haft. De var väldigt bra och överlägsna, alltså de första 6 månaderna. Alltså outstanding.
Helt, ja.
Ingen hade en chans mot dem.
Då var de också lite underdogs.
Ja, men de var inte underdogs efter 2 månader.
Nej, men du förstår vad jag menar med att året var ju ändå spekulationen att det skulle gå så som det hände i denna tävlingen. Typ att någon tävling kommer de vinna, någon tävling kommer de ryka första. Det var det som var mångas experters spekulering. Men så blev det ju inte.
Nej, de har ju fortfarande liksom varit överlägsna detta året. Så att
men det måste också vara svårt att hålla motivationen uppe hela tiden. När man egentligen inte har något att jaga utan att man bara försvarar. Typ, du vet ju ändå känslan lite grann på när du och Kaja hade liksom den här streaken på SPT. Mm. Ni har ju ändå bara grejer att förlora i det läget. Och de har ju också egentligen bara att förlora när de går in i en tävling.
Så är det. Och när du tappar lite motivation så blir det att det markeras ju. Alltså det syns och andra spelare känner av det.
Det är lite jämnt också på toppen för att kunna tappa lite.
Ja, och sen så lite som du är inne på, alltså varje tävling de går in och spelar nu så har de ju bara att förlora. Ja. Medan alla andra par har bara att vinna.
Ja.
Så att det är mycket press där också, och sen så har de ju säkert satt många nya samarbeten, många nya sponsorer, väldigt höga kontrakt. Så att deras liv har ju förändrats ganska mycket, tror jag.
Alltså så mycket på ett år.
Ja, definitivt. Och det ökar ju pressen hos dem.
Det var inte länge sedan Quayo var här och spelade Eurofinans.
Nej.
Och det var så här, men det är en ung, lovande kille.
Det har gått fort för honom. Förra året började han spela med Bela och då tog han sin första VPT-titel. Och då blev han yngst i historien att vinna en VPT. Han har ju slagit rekord efter rekord och han fortsätter slå rekord. Och de är ju fortfarande världsettor och jag tycker de är bäst av alla.
Tycker jag
men
också.
Deras spel går ju också ut på mycket, vad kan man säga, street paddle kan man nästan säga. Alltså de går ju för svåra slag hela tiden och går ju för det svåraste konstant.
Det är därför de är så omtyckta också.
Ja, för det blir verkligen show. De spelar ju inte med så jättemycket struktur. Tapia har inte tagit ansvar innan att bygga upp spelet, vilket han har gjort nu.
Och han sen är han bara skadad egentligen.
Ja. så Tapia, när Tapia och Quayo började spela så fick ju Tapia växa upp och liksom vara den som ska bygga upp spelet. Och det har han aldrig gjort tidigare, varken när han spelade med Sanja och Bela eller någon.
Nej.
Men där ser man ju att shit, de här gubbarna kan det också. De anpassar sig väldigt snabbt och jag har ju fått höra hur de bygger upp taktiken med sina tränare, och deras tränare säger bara, vet ni vad grabbar, bara ut och spela fritt. Och så alltså, kanske någon gång lite då och då säger de, ja men lobba på den spelaren istället. Men gör det ni är bra på, gå på känsla bara, gå på feeling. Stå pass bra i er.
Låter lite som när man coachar division 7 här nere liksom.
Ja men stå pass bra i er då. Stå pass bra. Alltså du vet, de är inte rädda, så möter de en galan LeBron och så säger de bara, kör ett spel bara, lobba LeBron lite mer bara, så gå fram Quay och så. När ni har läge så smashar ni, knackar ni eller drar till en back and volley, whatever. Rå lite stoppboll och var med på kontra, tapp jag. Men det är ju så.
Och om de smashar så spring bara ut och släng dig, du löser det.
Ja, men de kan ju inte bli coachade, för de har en sån spelstil att får inte de bara liksom spela fritt så får de inte ut sin potential.
Nej,
och där ser man, precis, så att de måste verkligen bara spela fritt för att bli så bra som de bara kan bli och få ut det mesta av sitt spel. Medans spelare som Stupa och Dineno är raka motsatsen. Alltså det är bara struktur, det är bara taktik, det är bara hårt jobb. Alltså där ser man ju liksom,
det gillar jag också.
Två helt olika par. Och det är sjukt kul att de också går bra. För då ser man att jag snackade med Andreas om det nu precis faktiskt vid lunchen, att man trodde nästan när Quay och Tapia kom upp och spelade så pass bra som de gjorde första delen av detta året, att shit, det här är framtidens paddel, att spela bara hej galet, hej vilt, liksom spela crazy. Men så är det ju inte heller, för nu ser vi att de som har varit dominanta andra delen av detta året, det är ju Stupa och Dineno, och de spelar på bara struktur, bara taktik, bara alltså taktik liksom. Raka motsatsen.
Mer eller mindre.
Ja, och ändå verkar båda två, alltså sätten att spela paddel, gå lika bra. Så att det gäller bara att få allting att funka, ha sina bästa dagar liksom, och vara bäst när det väl gäller. Men båda sätten att spela paddel funkar.
Och det är nice.
Det är nice. Det är nice faktiskt. Det är faktiskt jävligt nice.
Ja, men det finns ju en gammal serie så att hårt jobb alltid slår talang över tid.
Så, men det är inte så att Tapia och Quay också. De tränar nog minst lika mycket. De tränar stenhårt. Men de spelar mycket mer fritt. De gör mycket svårare slag, mycket svårare val. Och spelar en annorlunda padel, mer show så att säga.
Och medans, de är också unga. De lär sig fortfarande padel.
Ja, gud ja. Gud ja. Man får inte glömma hur unga de är. Alltså inte så någon av dem är 25 bast. Jag tror att Tapia är 24 och Quay och 20 kanske.
20-21. Alltså vet så här, så att tänk så mycket de lär sig hela tiden också. Och i sitt egna spel. Och de kommer också bli mycket mer dynamiska i det de gör. Så det är häftigt. Och det var jäkligt coolt tyckte jag att följa. För Dineno, det var ju ändå lite frågetecken när han lämnade Paquito. Folk tyckte typ så här. För det var ju han som bröt lite tidigare och sådär. Bara, många som tyckte kanske att han borde vara glad att få spela med Paquito, mer eller mindre. Alltså om man inte har så bra koll.
För man ser inte bara, har koll.
Ja men alltså, och det har ju inte folk som kanske bara kollar semifinaler och ser bara Paquito. De ser ju inte föranspelaren. Så, nej. Och han har ju också, vilken jävla resa han har gjort från att mer eller mindre knappt kunna gå efter trafikolyckan fram tills nu då. Sättet han spelar på och sättet han jobbar på banan. Alltså det är stört alltså.
Han bara cleanar upp banan gång efter gång. Han är liksom den typiska mittfältaren i fotbollsplanen som bara fördelar spelet konstant och räddar upp situationer konstant. Städar och städar och städar och städar.
Precis.
Det är han och Chingotto.
Ja, verkligen så.
Man ser inte jobbet de gör, men de bygger upp allting.
De trumpinnarna till ben de har alltså.
Nej, de är bra.
Det ger lite hopp till oss andra korta föranspelare.
Det som är det viktiga tycker jag i de paddel och sen alltså självklart inom all sport, det är liksom att man kan inte bara kolla på sin idol kanske, eller om man har en favoritspelare och tänka, så där vill jag spela. Utan man får ju tänka, oh shit, vad är jag bra på? Vad är jag genetiskt bra på?
Mm.
Och så får man anpassa spelet för vad man har lätt för. Låt oss säga att jag har lätt för att spela backhandvolley.
Mm.
All right? Då är klart jag ska söka backhandvolley. Vad ska jag träna på träningar? Jag ska träna mycket backhandvolley.
För backhandvolley,
den ska bli så bra som den bara går. Man ska alltid träna 80% på det man är bra på och 20% på det man är dålig på. Alltså ens akilleshäl.
Ja.
För att blir du så pass bra på det du är bra på så kommer du inte behöva slå de slagen du är dålig på.
Nej.
Och det, där ser man liksom att din ena vet exakt vad han är bra på och vad han inte är bra på. Mm. Och så gör han det han är bra på mycket bättre än alla andra.
Vad skulle du säga han är bra på då?
Han är otroligt bra på att tvinga fram motståndarna att spela ett slag mot honom som han vill ha. Låt oss säga att Dineno, han spelar alltid volleyn så att han får en volley tillbaka. Han spelar alltid sin bandeja för att han ska få en volley efter sin bandeja. Är du med på vad jag menar? Så att han spelar alltid bollen framför motståndarna så att de alltid får slå lågt, slå ner den. Istället för att de ska ha möjlighet att lobba och lobba och lobba. Så att han lägger alltid bollen i sitt offensiva planhalva så att han kan få ner bollen på sin volley där han kan sätta mer tryck än vad han kan från sin overhead. För han har inte hästmatchen som Quayo har till exempel på forehandsidan. Så att det, då är det inte intressant för honom att bygga upp spelet så att han får smashläge för att smasha. Självklart kan han ju fortfarande smasha bort bollarna. Men då måste han ju vara framför linjen. Men det är inte intressant för Dineno att få en boll över huvudet där han får spela den vid linjen eller längre bak. För där är han inte bra.
Han kan inte vinna poängen där, utan han kan bara få djup och köpa sig tid och bolla nät. Och
om han ska vinna bollen så får han ju vinna den från volleyn. Och då får han ju tvinga fram motståndarna och spela bollen på hans volley.
Ja.
Om det inte är så att han kanske tvingar fram sina volleyslag kanske för att de ska lobba, stoppa. Och där är han bättre.
Ja, verkligen.
Så att det är liksom hur du bygger på.
Och ja, det är på ett bra sätt då. Alltså jag tänker om man ska applicera det själv. Hur tvingar man någon att spela inte lobb då?
Spela bollen framför motståndaren. Sätt bollen så att bollen studsar en meter framför linjen med ganska tunga slag, men så att de inte studsar ut från bakväggen, vilket tvingar motståndaren att ta den innan vägg och en ganska tung boll. Då måste de gå firm ner. Det är alldeles för svårt att lobba. Ja. Går de för en lobb då så ökar risken att de lobbar fel, alltså ut eller för kort. Och då är det ju fine. Då kan han din ena tar gärna en kort lobb också. För att
han kan fortfarande städa ut.
Precis. Så att det är det han går på.
Så i princip söka fötterna med lite tyngd.
Ja,
i sin
strax framför fötterna till och med. Ja. Framför fötterna.
Det är bra tips.
Det är bra tips. Det är bra tips.
Konkreta också. Tips.
det är svårt att förklara det så här i en podd hur man ska spela.
Såklart.
Men är man intresserad så är det väl bara att ringa mig så får man ju ta någon privatlektion här.
Kostar inte många kronor.
Nej. Ja, men det är faktiskt någonting jag ska börja göra nu. Jag ska faktiskt börja hjälpa mer folk för att jag känner att jag kör ju fullt på paddeln. Men nu när det är liksom höst, vinter så har man ändå tid över. Alltså det finns så många timmar på dygnet.
Spela golf.
Ja, men exakt. Nu måste jag byta ut golfen mot någonting. Och jag älskar ju paddel såklart. Så jag ser ju så många som kan bli så mycket bättre. Jag ser ju potentialen hos andra spelare som de kanske inte får ut. Och det är för att de kanske inte vet så, hur de ska få ut sin potential.
Alltså det tror jag gäller 98% av alla som spelar paddel.
Minst typ. Minst. Mm. Så att nu ska jag faktiskt, från och med nästa vecka faktiskt, så ska jag börja ta emot privat lektioner, om ni vill, på eftermiddag kvällen när jag är hemma.
Vi gör så här då, att jag bokar en privatlektion, och så helt seriöst då, jag bokar en privatlektion och så filmar vi lite så kan man ju se vilken typ av konkreta tips man kan få.
Absolut.
Och det är anpassat på mig då, men, och det gäller ju för dig individuellt, så för då kanske det är lättare att se om det är någonting för dig, för visst spelar det ingen roll vilken nivå man är på.
Nej, absolut inte. Sen kan du hänga kvar kanske och spela in när jag kör nästa PT-timme också.
Såklart.
Där man kan gå igenom kanske mer basic eller beroende på vem det är jag ska träna så kan man gå igenom de tipsen också. Så definitivt. Alltså grejen är att jag vill bara lära ut också. För att man sitter ju här. Man har rest sjukt mycket. Man har haft de bästa tränarna i världen. Man har tränat med de bästa spelarna i världen. Man möter toppspelarna konstant. Men jag ska inte sitta inne på all kunskap heller och bara vänta i 5-10 år till tills jag slutar för att börja förmedla de kunskaperna till andra. Utan kan jag börja med det redan nu, varför inte börja med det nu? Så såklart, att nästa generation liksom börjar komma också.
Och jag har sagt innan, du är ju jäkligt bra på att lära ut, men också på att se vad man gör. Alltså du ser ju väldigt snabbt vad man gör fel, eller inte fel, men vad man kan i alla fall ändra lite för att få bättre effekt på saker och ting. Och det kan vara allt från grepp till liksom positionering till, alltså så här, och det säger jag inte för att vara snäll, utan du har ett bra öga där.
Ja, men man har ju ett tränat öga, så att säga. Det är för att man har liksom gjort det här så länge nu med så många olika tränare, och man vet ju vad som funkar och inte funkar, och vissas koncept, även om de är hur bra som helst, så funkar de inte hos alla, utan man måste ju anpassa sig hos individen själv. Och det är liksom så här, du kanske är bra på en sak, Patrik, men det optimala att göra på ett annat sätt, men det kommer inte bli bra för dig. Då får man ju tänka att, okej, hur ska vi maximera det här slaget hos dig?
Precis.
Och det är det ett tränat öga, när man har tränat under många olika tränare, kommer fram ganska snabbt och enkelt att, jo, men det är så här du ska göra, för det här kommer funka bättre för dig, så att säga.
Ja, och det är exakt så Danny faktiskt också säger. Han menar ju på det att jag kan ju inte ändra din, jag kan inte ändra din bandeja helt nu. Alltså du har spelat ett tag. Vi kan inte gå, alltså, utan okej, den är som den är. Så nu måste vi, då kan vi göra det bästa av hur den är. Okej, vi kan ändra djupet, vi kan ändra vart du slår den, när du slår den, där du slår den och så vidare. Kanske inte gå in specifikt och lyfta den och ändra förberedelsen helt liksom. Men det finns ju några konkreta grejer man kan göra, och sen så kan man göra den så bra som möjligt på sättet man gör det. Men hur ofta kommer du släppa på lektioner då?
Nej, men jag tänker att jag kan göra det 2 gånger i veckan, för jag hinner ju inte med så mycket.
Nej, fattar.
Och jag vill ju inte binda upp mig heller till för mycket, men jag vill hinna med 2 gånger i veckan.
2 timmar i veckan?
Nej, 2 dagar i veckan.
Okay.
Där jag kör antingen 2 eller 3 timmar om dagen.
Ja, ja.
Så 4 till 6 lektioner i veckan vill jag försöka hinna med. Nu kommer det, jag kommer aldrig kunna hålla det, men det kanske blir varannan vecka då, låt säga. Men jag vill ju hjälpa folk, för att jag tycker det är kul ju.
Hur ska man gå tillväga för att kunna boka det här då? Nu blir jag nyfiken.
Det lättaste är nog att mejla mig faktiskt.
Ja, följa dig på Instagram, och så kan du väl släppa på storyn när du öppnar upp platser.
Så gör vi. Följ mig på Instagram. Jag släpper platserna på Instagram. Och sen så har vi dialog och kontakt via mail.
Ja.
Och jag vill ändå liksom så här, för mig är det viktigt att ni inte bara får en lektion av mig, utan jag vill verkligen se att ni förstår vad jag menar. För ibland så hör man vad en tränare säger, men poletten faller inte ner.
Nej.
Så man gör inte rätt.
Det är därför jag måste filma, för annars glömmer jag 90% av allt som sägs på en lektion.
Så låt oss säga att så här, att jag har tränat er ett par gånger. Låt oss fortsätta ha en dialog på mail då kanske. Och ni kan ju säkert efter en stund skicka saker till mig. Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag bara liksom ger feedback för vad jag ser på videon när ni själva tränar, för att jag har fattat väl att alla inte har möjlighet att komma till Helsingborg och ta lektioner av mig. Men på avstånd så kanske ni kan spela in när ni gör ett slag, och så kan jag ge feedback på någon kommentar bara. Så att jag känner liksom så här, fan, jag har ju hela tiden tänkt att det här kommer jag göra sen i framtiden, men why wait när jag fortfarande har energi och är ung?
Sen får du bara vara, du får ju liksom prioritera, du är ung. Du får ändå prioritera såklart din egna paddel. Och du får
100%.
Lyssna lite grann om du känner så här en vecka att nej, jag orkar inte denna veckan ha privatlektioner. Då lägger du inte ut bara.
Nej, nej. Helt enkelt. Jag kommer lägga ut privatlektionerna veckan innan. Så att det kommer inte bli med jättemycket
framförhållning.
Framförhållning, nej. Men det blir i alla fall en vecka till 5 dagar typ.
Kul. Ja, jag bokar första, jag ska vara först.
Ja. Då får du komma ner till Helsingborg. Come on! Come on!
Nej, fan vad kul. Ja, men det är grymt, det är grymt. Mm. Nej, så att, och på damsidan är det ju fortsatt dominans på VPT, menar jag.
Ja, det är helt otroligt alltså.
Mm.
Det är helt otroligt. De är historiska nu, de här tjejerna.
Ari och de bara nöter.
Paula.
De bara
och det, är också en fråga som dök upp till Andreas för inte så länge sedan. Mm. Att det var någon som frågade, kommer det alltid vara nu att världsettorna är en högerhänt och en vänsterhänt?
Ja, just det.
Den frågan gillar jag.
Ja, verkligen. Det är klart att det kan vara en jättefördel. Men det finns väl rätt många taktiska sätt att även slå ett sånt par.
Definitivt, definitivt. Och nu ser man ju Stupa Dineno har ju lyckats att vinna många tävlingar. Mm. Så att det är inget måste. Nej. Men det är en liten fördel, men det finns ändå taktiska aspekter i spelet som gör att du faktiskt ändå kan slå dem. Och de inte behöver vara bäst, faktiskt.
Nej, precis. Sen är det ju jobbigt såklart att möta en lefty forehandspelare.
Både ja och nej. Det beror på också vad det är för banor. Men det är också en vanlig sak. Alltså, procentuellt, hur många av dem du spelar paddel mot är vänsterhänta?
Nej, det är klart att det blir ju färre, så det blir en obekväm situation. Så är det ju.
Och det där, nu ska jag inte säga att jag utnyttjar honom, men jag gillar att träna med Adam Gustafsson, just för att han är lefty.
Mm.
För att de flesta timmarna så kanske jag står här och nöter med Albin Olsson i krossen, men han är righty, han är höger. Ja. Jag behöver ju fräscha upp minnet inför tävlingen oftast att spela med lefty. Och där tycker jag tycker Adam är bra. Mm. Självklart en sjukt bra paddelspelare, men jag gillar bara ringa upp Adam och säga, vet du vad, ska vi ta en cross i eftermiddag? Och det är bara för att jag ska liksom komma in i det spelet igen, hur bollen skruvas i väggarna, hur bollen agerar.
Och så det här, vet du, att man kanske ibland söker hög backhand volley hos en forehandspelare, bara för att där är de kan inte skada en så mycket.
Nej.
Ja, han är forehand, så då måste man liksom tänka om lite.
Ja. Och det är framförallt liksom det största misstaget i crossduell mot en vänsterhänt är att en högerhänt står för nära sidoväggen. Det kan vara ett litet kort och enkelt tips.
Mm.
För att när en lefty slår sin vibor eller bandeja så kommer den studsa ut igen. Det blir ju som en backhandspelare får ett back, alltså
en
vibor. Fast den ger dig mer möjlighet och mer tid. Det är bara att du inte är van. Du har spelats för lite mot lefties.
Vissa har mer bite än andra också. Lefties,
ja, alltså. Precis. Men där är det väldigt lätt för att du har mer tid på dig. För det är faktiskt i teorin mycket, mycket svårare att försvara ett slag i krossen om du spelar en högerhänt mot en högerhänt i forehandkrossen. För att när bollen tar bakväg så dör den mycket mer vid sidoväggen. Och då är det mycket svårare att slå kross. Men möter du en lefty så kommer den studsa ut och då har du mer möjlighet att spela kross.
Faktiskt.
Där blir det liksom en omvänd psykologi också, att möter du en lefty så kommer bollen sluta ut mer, vilket också gör att du har mer tid och mer möjlighet. Det är bara att du inte är riktigt van där och du vet inte vart du ska slå bollen för att neutralisera spelet. För där du brukar slå bollen när du neutraliserar spelet så får ju oftast spelaren bollen på sin backhand, men nu blir det forehand. Så nu måste man ju tänka om bara.
Just det.
Så att det är liksom bara lite psykologi och placering. Det är där jag tycker de flesta gör fel. När de möter en lefty, det är att de placerar sig fel och står fel i banan när de får slaget mot sig. Till exempel. Ja.
Och det är ju ovana ofta.
Det är ovana. Definitivt ovana. Och när du är i ovan så bygger du upp en stress. Och när du spelar stressad, det är då det blir bajs.
Nej. Ja, det är sant. Ja, det är sant. Men du, det är ju SPT snart. På tal om lefty, jag tänkte på det är väl lite revanschdags för Stjernborn Frey.
Tror du det?
Nej, alltså jag inte tror det, men jag bara menar att jag tror att de känner själva att de kanske inte har gjort, alltså rent resultatmässigt så har de ju gjort kanske sina två sämsta SPT senast då. Även om det har gått bra för dem så har de ju gått mycket längre tidigare.
Ja, så kan det vara.
Och alla vet ju att de spelar som bäst när de är lite underdog, så jag vet inte om det kanske är så att de har tagit sig tillbaka dit till den positionen nu där folk börjar tänka lite grann, ja, ska vi vara oroliga för dem eller inte? Eller, du vet det där. Men jag vet ju att båda tränar alltså ganska mycket nu.
Ja, alltså Pierre är ju pappaledig också, så att han är ju alltid värd att träna. Nu har han ju barn också, men de gör ju jobbet, det tror jag definitivt, och de är ju hungriga.
Bra matcher, och Stjärn tränar hårt utanför padden också. Kör mycket fys, det har han inte gjort innan, så att ska jag inte säga att han inte har gjort, men han gör det på lite mer strukturerat sätt i alla fall nu än innan.
Så, det ska bli spännande att se vad de kan komma med. Och jag vet, om inte jag minns fel, jag spelade inte många SPT förra året, men under hösten så vann de ju typ 4 SPT-rad, va? Om inte jag minns fel.
Ja, men det var ju så. Det är det jag menar lite.
Så att de har ju sjukt mycket att försvara nu. Så att de har ju inte mycket att vinna.
Nej, och det är
sorry, tufft. Man. Nej, men så är det ju. Men det är det som är kul också, tycker jag. Att se vad som händer när vissa par är under press och mindre press. Men bortsett från...
Jag har inte kollat någon lottning och sådär. Det brukar ju komma idag, men jag har inte sett ifall det har kommit eller om det har släppt. Men...
Lottningen har faktiskt inte kommit än. Jag kollade precis innan vi började spela in den här podden. Men det vi fick se är att Ricky Martinez parar ihop med Caetano Rocafort. Och där har vi två backhandspelare.
Det är lite intressant.
Vem tar backhand? Vem tar forehand?
Känns som att Ricky tar forehand, va?
Det känns som det, va? Jag skulle också tippa på det. Jag vet faktiskt inte hur de gör, men jag skulle tippa på att Ricky tar foran faktiskt.
Han känns ju rätt komplett, Ricky, så han är nog bekväm på båda sidorna.
Precis, det tror jag. Det tror jag. Och jag tror att förutsättningarna nere i skudup, vilket är långsamt, kommer vara en stor fördel till Kaje och Ricky faktiskt.
Ricky, ja. De blir ett svårt par.
Jag tror det, jag tror det. Sen har vi även Albin och Adam, de är tillbaka tillsammans. Förra SPT:n så spelade ju Albin med Ricky för att Adam var då iväg och spelade junior VM-kval. Ja. Men de är tillbaka tillsammans och de gjorde en väldigt bra tävling i Amsterdam. Det får vi inte glömma. De hade ju nästan chilenan Valdez och Joseda, vilket är ett par som gick till kvartsfinal till slut. De kvalade in och gick till kvarten.
Och de spelar rätt jämnt i den kvarten också. De skulle lika bra kunna... Så nej, de är där. Och det man kan se på den, jag snackade lite med dem, det är att de är inte långt ifrån att slå dem.
Nej, de var nära.
Det är små...
Så att de är på G alltså.
Verkligen.
De är på G, de spelar bra tillsammans. De tränar ju med mig och Dan här varje dag, så att gubbarna spelar bra. Det kommer bli spännande SPT att följa.
Verkligen. Och den är ju Skurup, vilket också är trevligt, för det känns lite som ett paddelmäcka också på något sätt.
Så är det, lite så är det. De gjorde nice en fantastiskt bra tävling. Eller de har gjort bra tävlingar varje år ju. Den tävlingen jag minns från Skurup förra året, det var ju kvalet till VPT i Malmö. Det var ju sånt jävla tryck på Persson. Det är alltid tryck på Persson, men då var det helt galet när han
och Victor... Han gjorde ett jäkla bra kval också.
När han och Victor...
Stjärn, ja.
Precis, han och Victor tog sig till Previan. Det var fantastiskt. Så jag tror att Skurup också kommer ha kvalet till VPT i Malmö även detta året. Så att...
Jo, men det tror jag. Och det kommer även sändas på Studio Paddel.
Ja, eller var det Paddel TV? Jag vet inte.
Nej. Studio Paddel.
Studio Paddel. Du vet bättre än vad jag vet.
Nordin, vet jag. Han gick ut med att han ska sända det. Och då brukar det vara Studio Paddel.
Ja, men det är så. Det är så.
Vilket är lite unikt ju, för det har inte sänds ju aldrig några kval.
Nej, verkligen inte. Så aldrig, det är... never, ever. Och det är ju för att hallen och kvaliteten är så pass bra i Skurup att de godkänner det ju.
Ja, och sändningen är ju jättehög nivå också. Alltså, det blir mäktigt. Det blir skitkul. Ja, men så är ni i krokarna i helgen här nu, så snälla ta er till Skurup. Det kostar 60 kronor tror jag att ta sig in, brukar det kosta. Vilket det absolut kan vara värt då. Hälften går till förbundet och hälften till hallen. Så det behövs och köp gärna lite kaffe och grejer på plats, för jag vet att det kostar en hel del att arrangera de här grejerna. För man som hall, som arrangör, måste man stå för prispengar och egentligen all personal, och då ingen beläggning den helgen och sådär. Så det är verkligen ingen bra affär typ att arrangera ett sånt här event förutom försäljningen på plats då.
Nej, verkligen så, inte. Så sjukt tufft.
Så därför så tycker jag att man, om man kan, så är det nice att åka dit, känna på atmosfären, stötta lite, ta med kidsen, köpa ett kexchoklad i shoppen liksom, och njuta av paddelfebern i helgen. För det kommer vara bra stämning och det kommer vara mycket bra matcher. Det är mycket klass också.
Ja, så verkligen.
Jag tänkte jag skulle försöka ta mig ner i alla fall lördag, söndag och göra lite content och heja lite. Kolla lite.
Bra där, Pepe.
Ja.
Det behövs sådana som dig som sprider padden, liksom, som visar upp tävlingarna.
Ja, men det är kul att bara fånga lite atmosfären och känslan, för de som bor i över halvan av landet har ju inte möjligheten kanske att vara där, men då kan man ändå få en liten känsla.
Mm.
Och så du drar till Italien.
Jag drar till Italien. Så att innan vi går över till Italien, så in och följ Pepe då. Prenumerera, tryck på den där lilla ringklockan så att när det kommer ut en video så får ni en liten notis och in och kika.
Du har gått och blivit YouTuber också.
Det har jag. Hej ho!
Ja, kul. Grattis, mannen.
Ja, tack. Men vi kommer inte vara så engagerade som du är på YouTube. Vi kommer inte släppa så mycket material som du gör.
Alltså det är så här, för någonstans är det som är härligt med YouTube är att det handlar om ens intresse och hobbies, och man kan ju skapa innehåll av det oavsett, och det är så kul att dokumentera. Fattar du roligt det kommer vara för dig om liksom 20 år att det här finns?
Ja, nej. Definitivt. Alltså, vi spelar urusel golf, men jag tror ändå det kommer vara uppskattat i längden, och jag tror vi blir bättre och bättre. Så att någon gång ska vi bli bra.
Men vad är tanken med den här kanalen? För ni är fyra personer, va? Det är du, Pablo, och vilka är det med?
Sketcher.
Johan Södermalm.
Sketcher, Johan Södermalm, även känd. Yes. Även kände jag som under det namnet. Och Pontus, Foron-grundaren.
Foron-grundaren Pontus. En av de mest ödmjuka människorna i världen.
Verkligen, så det är vi fyra som har YouTube-kanalen Fantastic Four.
Fantastic Four!
Four! Så in och följ oss, prenumerera och tryck på den där
lilla knappen. Typ?
Vi siktar in oss på att släppa varannan vecka i alla fall. Sen kommer så det bli lite tuffare nu till vintern också när vi inte kan spela. Så att nu kommer vi släppa varannan vecka i en månad framöver. Och därefter, ja, men hyfsat. Och sen därefter så får vi se. Vi får ta det som det kommer. Men vi ska försöka släppa lite då. Lite material alltså. Om golf.
Det är golf som gäller då.
Det är golf som gäller då på den kanalen. Ja.
Roligt. Ja, men det var, lycka till, grabbar. Och in och, om ni är intresserade av golf eller intresserade av grabbarna, så bara in och kika. Det är väldigt välproducerat allting. Så det är ändå roligt. Det är som att kolla Netflix.
Nästan. Inte riktigt.
Men, nej, mäktigt. Men okej, Italien i helgen då?
Ja, Danne åker nu på onsdag imorgon faktiskt redan. Oj. Och börjar spela tävlingen på torsdag. Det är en FIP Star och den kan vara bland de tuffaste starsarna jag har sett.
Faktiskt. Ni måste kvala alltså?
Nej, vi är i huvudtävlingen.
Ja, det är så. Och den börjar på onsdag redan?
Torsdag. Vi reser på onsdag, alltså imorgon. Ungefär typ när denna podden kanske släpps. Men det är ett tuff startfält, måste jag säga. Jag tar fram det här. Och vi har alltså världsstjärnor. Alltså första sidan, det är Arroyo med Edu Alonso. Det är ett nytt par faktiskt. Arroyo spelade ju med Rubio och de slog ju Tapia och Cuello i Amsterdam. Men de har brytit nu.
Sjukt. Men de hade ju bestämt sig för att bryta innan de slog den.
Ja,
varför det är det alltid så? Så fort man går ut och släpper loss då helt plötsligt.
Man går bananas och så blir det bra. Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Det är stört.
De är första sidan, andra sidan.
Vet man vem Rubio kommer att spela med?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag vet faktiskt inte.
Jag skulle vilja säga med typ Leal.
Ja, det här hade nog inte varit dumt. Men Leal spelar med Diestro. Diestro är bättre, tycker jag. Så den tror jag inte vi kommer se.
Jag tycker han har verkligen utvecklats mycket sista tiden, Leal.
Ja, verkligen. Nej, han är ju bra. Han är så jävla ung också. Han är typ 18
bast. Menar du? så vild, så explosiv.
Han är sjuk.
Ja, jag förlåt, fortsätt.
Andra sidan är Pablo Cardona och Ivan Ramirez. De hittar varandra för tredje gången detta året.
Tufft. Men det är inte så. De bara grupperar sig för denna tävlingen, visst?
Nej, jag tror de kommer börja spela tillsammans. Jag är inte säker, men jag tror det. Jag tror det. Och sen så har vi Ignacio Sacher med Mario del Castillo som är tredje sidan. Fjärde sidan så har vi Javi Barahona och Javi Garcia. Sjätte sidare så har vi, nej, femte sidare har vi Victor Mena, Nicolas Suesco. Sjätte sidare så har vi Carlos Perez Cabeza och Jesus Moya, vilket vi får möta i en eventuell andra omgång. Och åttonde sidare, eller sjunde sidare har vi Aris Patagnotis, Faco Dominguez, och åttonde sidare har vi Villarino och Salvadoria. Så att vi kan ju nästan säga att alla de som är sidare är ju huvudtävlingsspelare i VPT och Premier Padel.
Precis.
Så tufft är det.
Hur kommer det sig att så många väljer att spela denna då?
Jag fattar inte det heller. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Alltså fram till sista anmälningsdagen, alltså dagen innan anmälan skulle stänga, så var jag Danne andra sidan. Då tänkte jag, okej, rimligt. Gött, då blev jag andra sidan. Sen dagen efter när jag ser när anmälan, tänkte jag bara, vad i helvete är det här?
Sjukt.
Var fan kommer det här ifrån?
För det är inte helt gratis för alla de här att ta sig till Italien heller.
Nej. Men samtidigt, när du flyger från Spanien så är det oftast väldigt billigt när du reser till Italien. Och ja. De flesta flyger till Rom, så att där går ju ett flyg typ i kvarten, höll jag på att säga, men nästan. Mm. Sen så är det ju en mängd med par som är bra som inte är sidare. Men vi kommer inte gå igenom den lottningen. Jag tycker det är lite ointressant. Men jag kan säga att vi fick en skön första omgång.
Okej.
Vi möter Mohamed Tavanaya från Kuwait.
Som
spelar med Javi Navarro Perez. Så att första omgången är rätt skön faktiskt, av vad man kan få. För vi hade lika väl kunnat möta Arroyo Alonso i en första omgång.
Men vadå, så Kuwaita har betalat en spanjor, kan man säga?
Ja.
Det är en spanjor, han behöver inte knyta skorna, du.
Nej, han kommer inte få en bollas. Han kommer inte få en bollas.
Och knappt få en server, tror
jag. Nej, knappt det, alltså.
Helt rätt.
Så att det är nice. Andra omgång så har vi ju sjätte sidade paret, Jesus Moya och Carlos Perez Cabeza. Så att det blir betydligt tuffare.
Ja.
Men vi tar en match i taget. Vi tar ingenting för givet.
Vi åker ju inte dit för att det ska vara easy streak liksom.
Absolut inte. Tuffa matcher är det man brinner för.
Det är det. Jag fattar. Men vad kul. Men då är det tändning. Vi får se när ni kommer tillbaka då.
Mm.
Förhoppningsvis sent på helgen.
Sent i veckan. Helst söndag.
Söndag natt med en pokal.
Ja, det hade varit fint. Här är vi faktiskt långt från favoriter, så att, men jag tror att det är många 50-50 matcher som vi har, och det är de matcherna vi verkligen vill vinna. Så att vi tar en match i taget, så ser vi hur det går.
Är det trist att missa SPT?
Sjukt tråkigt faktiskt. Mm. Jag och Danne var ju sugna på spelarna och vi stod och velade om vilken tävling vi skulle spela, men så tyckte Andreas att det är bättre att åka till Fipstar. Det är de vi vill mäta oss mot och det är den touren vi ska försöka bygga upp lite poäng på inför nästa år. Så att vi får tänka långsiktigt och tänka på att där får vi de tuffaste spelarna vi kan möta denna veckan är ju där, så att dit åker vi. Vi åker till djungeln.
Du, vi kör lite lyssnarfrågor då. Jag la ut och frågade lite.
Yes.
Bara ta några få. Men jag tänker, det var några bra tyckte jag. Jag tänker på den här kan vi börja med. Vad säger man till varandra vid underläge 0-40 egen serv?
Vi tar en boll i taget.
Klassiker.
Men grejen är att kommer du upp till 30-40, alltså om du vinner två bollar, så vet de andra att shit, vi har bara en chans till, sen är det golden. Alltså det börjar ju redan bli lite spöken i huvudet. Så att du behöver inte tänka att du ska vinna fyra bollar i rad, utan ta en i taget. Men när du väl har lyckats du ta två till 40-30.
Då har man helt plötsligt momentum också.
Då har man momentum och då är man där.
Men det är ju så, alltså någonstans, varje game är ju först till fyra poäng. Så det är ju lite skitsamma. Alltså om man vinner 4-0 eller 4-3.
Alltså. Ja, det är helt irrelevant. Men,
sen kanske man ska försöka gå tillbaka till planen lite grann. Okej, vad hade vi? Okej, 0-40. Vi måste fokusera mer på det här och det här och det här. Mm. Alltså typ att man, ibland kanske man svävar ut lite. Okej, nu går vi tillbaka till det vi sa innan. Mm. Lobba den, ta nät. Eller bara försöka fokusera på att inte vinna poängen utan att försöka vinna nät. Och därifrån kanske man vinner poängen.
Precis, precis.
Men ja, det är
bra fråga.
Eller hur? Mm. Och en annan bra fråga. Om man verkligen vill satsa på paddel, vad är vårt främsta tips då för att kunna komma vidare?
Svår fråga. Men det är egentligen att bara söka sig till den bästa tränaren och klubben i närheten. Mm. Söka träna så mycket man bara kan. Ta hjälp av de som kan mer än en själv konstant. Det jag brukar säga är ju att en bra kombination för att kunna satsa, för att det är ganska dyrt, det är egentligen att träna själv på förmiddagar och ge lektioner på eftermiddagar. Det är faktiskt ett bra tips, för att när du lär ut så börjar, alltså omedvetet så tänker du på att det här kan man ju faktiskt träna på detta sättet, för att du kommer på saker vad som är bra och vad du behöver träna på också i framtiden, och sen så börjar du träna upp ögat. Du måste ha ett tränat öga för att se vad du gör bra, vad du kan göra bättre och hur du ska göra det bättre. Och det är ett tränat öga, det gör du tränar ögat när du tränar andra också. Så att ett tips är liksom att försöka träna så mycket som möjligt med de bästa du kan, de som kan mer än dig själv, och sen att du även lär ut. För när du lär ut så tränar du ditt öga, du utvecklar dina kunskaper helt enkelt.
Men även om man är amatör, tänker jag.
Ja. Eller ja, alltså till en början så kanske du inte kan ge lektioner, absolut. Nej. Inte, men du måste nöta lektioner, och vill du spara en peng och ha möjlighet så åk till Spanien, för det är billigare och så finns det mycket kunskap i Spanien också.
Precis.
Men gör en liten research på bra tränare. En bra tränare är A och O. Har du en dålig tränare så kommer du nästan få träna om det du tränar på just nu, så att gör en bra research på vem du tränar med.
Hur vet man om det är en bra tränare då?
Du kollar med de som vet.
Fråga dig.
Nej, fråga precis. Mig.
Nej, men du känner väl också på något sätt.
Ja, sen kan man ju alltid testa. Sen fråga sig runt, kolla. Ställa frågor till olika tränare faktiskt. Mm. Också, och bara vara öppen.
Ett bra tips där som du säger som är återkommande, det är ju det här att våga ta hjälp av tränare. Och sen tycker jag ett bra tips på de grejerna, det är också att filma de lektionerna. Alltså det kan vara med iPhone eller någonting, men bara att man filmar det, för att dels att man ska se sig själv, men också att man ska komma ihåg tipsen. Och sen tar man den lektionen och sen går man ut och så kanske man nöter med någon polare eller med någon lagkompis eller någon och så vidare. För ibland behöver man ju träna på olika saker. Som jag då, som inte hade kanske tennisbakgrund och så vidare. Jag behöver ha väldigt mycket volym för att kunna förändra någonting. Då är det så här, okej, jag behöver någon som kan mata korg till mig. Mm. Och det spelar ingen roll vilken nivå den personen är på. Jag behöver slå 200 bandejas, för jag vet känslan nu och jag vet vart jag ska sätta den i riktningen. Mm. Så jag ska behöva öva på det. Och sen vill jag öva, och så kanske nästa man skriver ner så här, men måndag ska jag träna på detta, tisdag, alltså om man verkligen ska vara. Och sen också, okej, vad brister ibland i mina matcher, typ kanske i början jag fick väldigt mycket boll för att jag var lite sämre än den jag spelade med. Okej, men då ska jag inte bli trött när jag spelar. Jag ska kunna orka få hur mycket boll som helst i tre set.
Precis.
Ja, då lägger jag in 2 intervallpass i veckan. Alltså förstår man det?
Ja.
Så att man utgår från sig själv.
Och så hitta träningskompisar som har samma mål och vision som du själv har. För att då kan du också säga liksom så här, om din träningspartner behöver träna på spelet framme vid nät och du behöver träna på försvaret, perfekt, då står vi och nöter en timme, du är fram, jag är bak. Nu kör vi. Det var så jag och Danne gjorde i början när det inte fanns tränare i Sverige heller. Vi stod bara och nötte med varandra.
Och det som är nice då är också att det blir ju, alltså man kan typ träna på en timme. Och man orkar ju inte mer för att man får ju varenda boll.
Så det blir väldigt intensivt. Ja. Sjukt intensivt när man bara är 2 stycken.
Och samma där också. Om man är tjej då, så att man inte är rädd för att träna med killar.
Nej, gud alltså, nej.
För det blir ju också. Det blir kanske, ibland blir det ett högre tempo. Och man behöver inte alltid spela med smash och så vidare. Och jag vet ju till exempel som Ayla och Amanda brukar ju fråga mig om jag vill spela, för att jag smashar inte. Så att det blir ju typ så här, det blir ju jättebra Och det blev skitbra för mig också för att få tillbaka varenda boll. Så det blev så här guldträning för båda.
Ja. Ja, nej, nej, guld. Alltså, kön ska ni inte kolla på utan bara...
Bara nej, men ibland ser man liksom som att tjejer, ja, de spelar med tjejer, killar. Ja, vet nej, nej, och så nej, finns det då många män som kanske inte har ego nog att våga spela mot tjejer. Liksom. Men det får man... Men om man verkligen vill satsa så är det volym och kontinuitet och sen också bra tränare då som gäller. Och ett bra tips tycker jag är att filma sig själv, våga titta på mönster, hur djupt ligger man i benen när man faktiskt spelar, hur lat är man, alltså sådana grejer.
Man tror ju, man gör en sak i huvudet men sen så gör man det helt annorlunda, så att det är bra faktiskt att filma in det som du säger. Så spela in det lite då och spela in när du kör någon övning. Eller bara stå och spela med din träningspartner så får du se hur det ser ut faktiskt. Så att det är jobbigt att se sig själv i början, men det är bra träning i början. Jag gör ju det än idag, så i mina matcher, inspelare eller streamare, så går jag alltid tillbaka och kollar på den direkt efter matchen för att se den. Så att det är ett sjukt bra verktyg för att utveckla sin padel.
Ja, men bra. Men vi kör en sista då och det gäller taktik. Hur ska man prata in sin partner i taktik? En fråga.
Bra fråga. Alltså där, alltså ett bra par bygger på bra kommunikation. Så man måste ju alltid prata mycket. Och när man ger sig ut och ska börja ett nytt game, att alltid lägga upp en strategi, en plan. Att forehandspelarna och backhandspelarna vet exakt vad de kommer söka, vilka slag de kommer söka, vilket spel de söker. Och det är sjukt viktigt så att de är överens om vad de ska göra på banan, för det är en lagsport. Och det är likadant, ska ni in och returnera. Okej, vad är det vi söker? Vi slår returen lågt, för då har vi, ökar vi chansen att sätta returen. Och därefter när vi har läge så lobbar vi. Okej, var ska vi lobba då? Vi lobbar mitten, så ger vi dem mindre vinklar. Okej, vi spelar lågt tills vi kan slå en bra lobb, och när vi väl lobbar så lobbar vi mitten. Okej, perfekt. Det är en taktik.
Men nästan till och med hålla det enkelt då, eller hur?
Jätteenkelt. Håll taktiken superenkel och följ taktiken och därefter
bygg vidare.
Bygg vidare. Mm. Man kan inte liksom bygga upp hela spelet på taktik och att allting ska funka punkt och pricka. Nej, absolut inte. Men ni måste liksom vara överens om vad ni ska söka. Och när ni söker det och har lyckats, okej, vad gör vi därefter? Okej, därefter så söker vi det här och sen det här. Men håll taktiken väldigt, väldigt enkel så att ni kan följa den 8 av 10 gånger. Kan ni inte följa den 8 av 10 gånger eller 7 av 10 gånger, så är det kanske lite för svår. Då måste ni förenkla den ännu mer.
Och ibland har jag erfarenhet av att man kanske har lagt en taktik och så börjar man ganska dåligt. Och så går det rätt kass och så kanske man har så här, säg 0-3, men det är bara ett break. Då kan jag ibland bara så här, för jag kan inte riktigt se vad det är som går fel. Då kan jag typ bara stanna upp lite och säga till min partner bara, vad är det som går fel nu? Vad ser du? Kan jag ställa frågan? För ibland så är det typ så här, de kanske inte vågar, bara, men dina lobbar är lite låga. De är lite, alltså förstår man, det de säger, du lobbar som en kuk. Men alltså, man kan säga det på, ja, då är det så här, jag kanske inte har sett det. Typ jag tycker att jag lobbar bra i djupet. Yeah. Men att, okej, men fan, vi testar. Testa få lite höjd på dina lobbar och så gå inte fram i onödan.
Nej, precis.
Om inte lobben är bra så gå inte fram. Stå bak och försvara tills det är läge. Alltså precis. Att man nästan, okej, vad ser du? För just nu så vet jag inte vad som händer. Jag vet att vi förlorar. Typ.
Ja. Och det är enkelt att ställa den frågan. Det kan ju vara så, när du väl har lobbat och de smash undan bollen, så kan du säga, var det en dålig lobb eller? Ja, nej, det var den inte. Okej, om det inte var en dålig lobb och han lyckades smasha ut den, det innebär, okej, han står ganska långt bak i banan, då kan vi droppa, va?
Finns yta?
Ja, det är bättre att då finns ytan framför. Alltså, snacka, kommunicera. Ja.
Så även om inte man vet vad man ska göra, så kan man ju ställa lite frågor. Typ, vad ser du? Finns det någon av dem som spelar bättre än den andra just nu? Vad ser du? Typ.
Vad står de? Vilken position har de? När de är framme i nätet? Vem är närmast nätet? Vem är lättast att lobba på?
För det kan ju vara att man inte har sett det, men att när man ställer frågan så börjar man titta och iaktta det.
Ja. Så är det definitivt.
Och då blir det jävligt kul också. Så det är bra. Och jag fick en annan fråga också, typ om när jag kommer, om jag ska spela någon tävling nere i Skåne snart, och jag hade velat spela Skurup nu i helgen, och jag hade ställt frågan till några potentiella partners, men det var ingen som kunde, eller det blev inte av helt enkelt, så att, då blev det inget spel att göra. Det är lugnt, jag känner bara att om jag väl tävlar så vill jag gärna tävla med någon jag antingen känner eller vet vad de går för. Det är så här, att det är sjukt, med någon jag inte känner, så här, då tycker jag inte det är värt det.
Riktigt. Nej. Man måste vara synkare och man måste ha spelat innan, tycker jag också. Om man ska helt tävla.
Helt klart. Så, men ja, målet är att tävla, helt klart. Jag tycker det är roligt och det är kul att göra content om när man tävlar också.
Ja, det är du bra på.
Man är så glad. Man är så glad när man har förlorat.
Du kan ju hålla fokus på två saker samtidigt. Skapa content och tävla. Det är inte dödligt. Det är inte dödligt.
Nu måste vi sätta igång och träna. Dagen är inte slut än.
Nej, det är dags att träna. Jag ska köra mitt andra pass med Winnie nu och Andreas.
Jag ska köra mitt andra pass, men det är mitt första paddelpass för dagen.
Come on! Vilka kör du med?
Du, jag ska tvinga ner. Jag har faktiskt turen här nu. Jag körde igår kväll med Linus och nu ska jag tvinga ner Johan på banan här. Så att det är bra sparring för PP.
Bra där.
Spännande. Fötterna får jobba.
Come on. Flyg fram.
Nej, men tack snälla för att ni har lyssnat och uppskattar era frågor. Det är väldigt kul tycker jag när man får bra lyssnarfrågor. Det blir roligt då.
Definitivt.
Och lycka till i Italien och för er andra som kommer till SPT:n i Skurup så ses vi förhoppningsvis där då.
Det gör vi.
All right.
Stort lycka till alla som tävlar i helgen. Så ses vi på någon paddelbana någonstans i Sverige förhoppningsvis. Eller väl.
Grazie.
Detsamma. Ciao, ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.